att jag tror att det är lätt att man tänker att ja, nu är min partner deppig, det är säkert för att jag har gjort någonting fel. Det kanske inte har någonting överhuvudtaget med det att göra.
Man har kanske själv levt på precis samma sätt som vanligt. Och mitt i allt är det fel.
Att varför är du så irriterad? Varför är du så arg på mig? Hör du, Eva. När var du senast i en svacka?
Det var i slutet av våren, tror jag. Då var jag en sån här svacka. Det var så mycket som var oklart med. Ett barn skulle börja skolan och det skulle söka som skolskjuts. Och ett barn skulle söka studieplats och ta studenten. Och så skulle jag skriva klart en bok och det var Eurovision. Och det blev lite mycket av allt sammans. Mm. Och då märkte jag nog att jag var trött och jag var sur. Men det gick om, det ordnar sig. Allt är bra nu.
Ja, men det låter som att du var överbelastad, att du var liksom trött sådär in i själen. Det är ju jättemycket att hålla reda på.
Ja, det blir ju liksom, huvudet är ju som en bikupa, så då är det lite svårt att vara glad och solig och harmonisk. Men som sagt, så här år ser jag sällan i en svacka. Jag tycker ju att början av hösten är sådär min bästa tid på året. Då mår jag i regel som bäst. Men du då? Svacka, när, hur?
Jag har svackor alltid nu och då. Nu har jag inte tycker jag haft det. Alltså jag har inte sådana riktigt djupa svackor mera. Kanske beroende på att man kan äta medicin mot sånt så det hjälper.
Yay.
Så det liksom har jämnat ut. Det kanske inte är som sådana djupa dalar utan det kanske mera sådana dyningar på havet. Jag skulle säga att jag är lite en sån här vågdal just nu. Jag skulle säga att jag är en svacka. Inte på det sättet att jag skulle gå omkring och gråta och tycka att allt är skit. För det är det inte. Men jag känner ingen riktig mening eller riktning i mitt liv just nu. Jag känner upplever det lite sådär, lite meningslöst. Så det kan väl kategoriseras som en svacka. Men det är inte så att jag är deppig, utan jag är bara lite så att jag är som tom.
Mm. Och det var kanske där någonstans som vi har skillnaden mellan det som vi nu syftar på när vi säger svacka och det att man faktiskt är deprimerad. Mm. Att en svacka är ju någonting som man kanske till och med när man befinner sig i den vet att det här kommer inte att kännas så här för evigt, utan det är nu så här nu.
Ja,
liksom.
Ja. Och vi ska alltså prata idag om hur man känner igen en svacka och hur man möjligtvis ska kunna liksom kravla sig upp ur den där svackan på något vänster. Och som du sa, Eva, att det här handlar ju inte nu om depression, utan det är ju sånt som man behöver ofta professionell hjälp med. Ibland kanske man behöver medicinskt stöd. Ingenting att skämmas för där. Så bara nu så att vi vet att det är inte så att, vad är det du sa, Eva, då vi pratade om det här, att gå en arbetskurs och tänd några ljus och så blir det nog bättre.
Så blir det nog bättre. Ja. Jag menar, det är ett hån att säga så att en person som är i en djup depression, det kan man ju inte göra. Men om det är någon som lite har mer tappa sugen just nu, så då kan sådana lite mer lättsamma tips vara helt okej, tycker jag. Och det kommer att bli några sådana lite senare här i podden också. Och Hanna, du får väl lyssna noga nu, du som är lite sådär nere eller lite lost just nu kanske.
Absolut, jag ska lyssna med båda öronen på mig själv och dig.
Så kanske. Klok jag är.
Och er som har skrivit in också, för att det här avsnittet så inspirerades av en lyssnare som heter, eller
jag hoppas hon inte heter kvinnligt asshole 2.0, men det är så hon kallar sig. Och det här är en lyssnare som berättar att hon har skrivit till oss också tidigare. Och jag kommer faktiskt ihåg det här brevet, men så här står det. Jag svarar på ert avsnitt, är det jag som är skitstöveln, och då berättar jag att jag är tillsammans med min partner fast jag inte är attraherad av honom. Och så här i efterhand skäms jag när jag lyssnar på avsnittet, för jag låter verkligen hård och oärlig mot min partner. I efterhand har jag insett att mina känslor troligtvis grundat sig att jag haft en stor svacka i livet. Jag har inte vetat vad jag vill göra, framtiden och alla beslut har känts jobbiga och min partner tråkig och vardaglig. Och då är det svårt att känna attraktion, vilket har lett till att jag överfört det hela på honom. Jag har liksom antagit att det är honom det måste vara fel på, för annars skulle jag väl vara glad och nöjd. Efter mera eftertanke har jag insett att det handlat om att jag inte var nöjd med mig själv och min vardag och att jag behövde en förändring. Det har jag kommit fram till efter funderingar med mig själv, min partner och en av mina kompisar. Jag vet inte ännu exakt vad det är jag behöver, men jag har insett att felet inte är partners utan någonting jag själv behöver jobba med då jag inte varit riktigt nöjd med någonting i livet. Jag har inte berättat för honom att jag inte upplevde honom som attraktiv, för sånt skulle jag ju inte själv vilja höra. Men jag har sagt att jag har varit osäker på om vi bara ska vara vänner. Och tillsammans har vi kunnat prata om det här. Efter det har mina känslor för honom väckts igen och jag har insett varför jag älskar honom. Hans vuxna sätt att hantera mig i det här läget fick mig att inse vem han är och vad han betyder. Attraktion är säkert något som kommer och går också i fortsättningen, men vi kan jobba på saken. Så jag undrar, skulle ni kunna ta upp det här med hur man arbetar upp sig ur svackor i framtiden? Hur kan man diskutera med sin partner och hur kommer man vidare? Jag tror att många behöver fundera på det, då svackor hör livet och relationerna till. Skriver kvinnligt asshole 2.0. Som det är inte vi som kallar henne asshole. Jag tycker hon verkar mycket, mycket klok och trevlig.
Ja, och väldigt insiktsfull. Jag tycker att den här personen har ju verkligen idka sund självrannsakan och insett att okej, okay, det är ju som så lätt att peka finger och skylla på någon annan. Jag hörde någon gång det här sägas, så jag tycker att det är ganska bra att när du pekar på någon så är det tre av dina fingrar som pekar mot dig själv. Hmm. Vet du att du pekar med ett finger mot någon så har du ändå tre fingrar mot dig själv. Och det här med att våga titta sig själv i spegeln, klassiskt.
Jag gör filispistoler för mig själv.
Ja, jag gör också. Jag gör det också.
Ja,
för
att
jag,
okay,
det är faktiskt tre fingrar mot mig själv. Ja, men just det här med att man märker att okay, det är inte den där partnern nu då som har blivit jättesunkig och tråkig. Ja, det kan ju vara det också, men det så var det inte i det här fallet. Och att man då inte heller liksom förstör en helt fungerande relation med att liksom dumpa skiten och det blir säkert bättre sen. Utan man inser att okay, det är jag nu som inte riktigt upplever någon mening och jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv.
Nej, precis. Det skulle kunna bli ett förhastat beslut där om hon skulle ha faktiskt gjort slut med en partner som hon nu har igen insett att det är väldigt bra och förstående och som det gick att diskutera de här sakerna med.
Mm. Men en sak som jag tänker på just det här med att det verkar som att den här partnern har varit liksom stöttande och ljuvlig i det här. Men hur mycket kan man liksom gnälla åt en partner också? För jag tänker att det är så där att man blir en grym Debbie Downer i det där förhållandet. Man säger att det är så tråkigt, jag har ingen mening med livet, oj vad det är så shit allting. Att inte det är ju så kul att vara med en sån heller. Liksom att vara gå gränsen, inte ska man ju vara oärlig heller och säga att det är jättebra fast jag egentligen skulle bara vilja gå ut i skjulet och aldrig komma tillbaka.
No, där är ju just skillnaden igen mellan kanske depression och svacka.
Ja.
Att om det är en svacka, då kanske man måste få gnälla under en period. Men man kan ju inte hålla på konstant på det sättet.
Mm.
Däremot om man är deprimerad, då är det ju svårt att sluta gnälla. För att det är så som det känns just då.
Ja.
Och då är det ju också det att man kan inte förvänta sig att partnern ska lösa ens problem. Utan då kan det behövas utomstående hjälp.
Ja.
Men nu måste man ju lite få... Jag tänker ju... Jag har ju såna här återkommande svackor. Jag har ju min årliga januarisvacka. Då är jag sur som en simpa. Jag tycker januari och februari är hemska månader. Och då är det ganska svårt att... Då kan jag vara ganska så här... Säkert inte helt trevlig att leva med. Jag försöker ju förstås pigga upp mig själv och så här. Men jag vet ju också att så här är det så här års.
Mm.
Och sen har man ju... PMS är ju en månatlig svacka för mig.
Mm.
Men när jag vet vad det är frågan om och inser att... Aj, ja, det är ju det.
Mm.
Så brukar jag ibland till och med förvarna min familj och sådär. Jag är arg, jag har PMS.
Mm.
Snälla, ha överseende. Ta in någonting jag säger på allt för stort allvar.
Exakt, och klimakterie.
Mm-hmm.
Också en stor orsak till att humöret kanske inte riktigt på topp hela tiden. Och sen är det också det att jag tror att vi behöver komma ihåg också att det är inte meningen att vi ska ha humöret på topp och att man ska vara så himla lycklig hela tiden. Inte ju människan skapad till det. Att vi är som så, det var någon som sa det, jag tyckte det var så bra, det var det tal om utseendet, att människan är ju inte skapad för att titta sig själv i spegeln 50 gånger per dag och analysera sitt eget utseende. Och jag tror inte heller att vi är liksom skapade till att analysera vårt eget mående hela tiden. För jag menar, vi har ju hamnat och kämpat för överlevnad ända fram till för typ, vad ska jag säga, 70 år sedan. Att det har varit tajt. Det kanske också... Viktigt att komma ihåg det där att även fast man känner att okay, det här är ju lite tråkigt och trist så är det ändå en del av livet.
Och i en lång relation så kommer det att bli svackor, precis som vår brevskrivare här konstaterar. Och jag tror ju att det vanliga är att man har svackor lite turvis, ibland kanske samtidigt. Det kan vara jobbigt om båda är nere, då är det svårt att hoppas att den andra ska dra upp en på något sätt. Jag menar, nu är det ju klart att vår brevskrivares pojkvän här kanske också någon gång tycker att nej, men nu smakar nog allt tre och jag vet inte riktigt. Och jag tycker inte om mitt jobb, men jag vet inte riktigt om jag kan byta. Sånt här inte händer ju.
Mm.
Och då måste man ju försöka stötta bäst man kan. Men det är också lite knepigt det här om man då går i den här fällan som vår brevskrivare nästan gjorde. Att man tar ut det på partnern och tycker att det nog händer fel på.
Ja.
Det är farligt. Det är en farlig balansgång.
Ja.
Men vad kan man göra åt saken då?
Ja. Ja, det är den stora frågan och den ställde vi ju också för att se om vi skulle kanske kunna komma med lite tips och råd.
Ja, först har vi här en tvåbarns mamma, 38 år, som bara konstaterar att hon känner väldigt mycket igen sig i det här. Under våra snart 20 år tillsammans med min partner så hans förmåga att inte vara en bra partner var i skrämmande väl korrelerad med mitt mående, min syn på mig själv, min nivå av ångest under den perioden. Jösses alltså, och PMS inte att förglömma. Tur att både jag och han har överseende och tålamod.
Och det där tror jag att det är jättebra, det här med att sen att om ens partner har en svacka, att man kanske inte behöver ta den personligt. Att jag tror att det är lätt att man tänker att ja, nu är min partner deppig, det är säkert för att jag har gjort någonting fel. Eller jag är fel på något sätt. Att det kanske inte har någonting överhuvudtaget med det att göra.
Mm. Nej, precis. Och det där kan också vara lite jobbigt om man blir den där partnern som lite hela tiden känner sig anklagad men inte förstår. Man har kanske själv levt på precis samma sätt som vanligt. Och mitt i allt är det fel.
Ja.
Att då kanske fråga, men nu måste du säga vad det är jag gör som är så tokigt eller vad det är jag inte gör. För jag förstår faktiskt inte nu.
Nej, att varför är du så irriterad? Varför är du så arg på mig?
Ja,
vad har jag gjort?
Brukar vi ju alltid göra. Nu blev du jättesur på att jag gjorde på det här sättet och att maten smakar så här och för att jag nu hade fixat på det här sättet.
Ja, exakt. Joakim ger följande tips. Jag tycker att det första man ska undvika är alla former av kontrollerande beteenden och att dela lika på hushållsarbetet är också viktigare än många tror. Mm. Väldigt konkret tips där med hushållsarbete. Alltså, jag tycker inte kanske att man behöver dela så lika om den ena har en svacka. Kanske den behöver komma lite lättare undan då.
Ja, eller skrev han nu från en sån här synvinkel att mina manliga kompisar drar ett mindre lass i hemmet och speciellt då när gumman mår dåligt så kanske det är läge att försöka jämna ut det lite.
Mm.
Men i alla fall, jag tycker det där är en väldigt bra poäng. För jag är ju åtminstone en sån att om jag är lite sur eller ledsen eller deppig så blir det tusenfalt värre om det också är roddigt hemma.
Exakt. Ja.
Det på något sätt speglar mitt mående, det som ET och den där krukväxten.
Mm.
Det är en jätteaktuell referens här, men den satt sig i mig, den rotade sig i mig när jag var barn.
Ja.
Parallell tillvaro, min diskbänk och mitt psyke.
Ja.
Men att då till exempel komma hem och vara lite sur och märka att wow, någon har plockat undan, någon har städat, någon har satt igång tvättmaskin. Det är liksom det lyfter mig genast.
Absolut. Jag sa också någonstans att det var en sån uppmaning till barn att om du vill göra liksom din förälder glad så städa någonting. Vad som helst, men städa någonting.
Det är jättebra, absolut. Och mamma, vad önskar du dig till födelsedagen?
Städa något.
Att du skulle använda disktrasan någon gång.
Ja, nej, men precis. Då man har en svacka så har man också en väldigt låg tröskel för sånt här. Så att helt konkret, det här med, som Joakim sa, att hjälpa till med hushållsarbetet, jag tror att det är ett jättebra relationstips.
Absolut. Mm. Vill du göra din partner glad, städa lite.
Ja.
Eller jag vet, jag kan ju inte uttala mig för alla människor här, men för mig är det där ett ganska säkert tips.
Det är mitt kärleksspråk.
Absolut.
Ja.
Man sa att någon har skurat vässan och det var inte jag.
Ja, hurra!
Oj,
det doftar rent här, härligt.
Här har vi ett brev från ensamma mamman, 41.
Mm. Hon skriver att lustigt att ni tar upp det här just nu för jag befinner mig i min årliga svacka, nämligen efter semesteravgrunden. Det här med att lämna den kravlösa tillvaron tillsammans med barnen för att återgå till jobbet och vardagen är lika hemsk varje år. Mitt jobb är helt okej, men lite tråkigt och jag träffar sällan mina kollegor in real life eftersom vi bor på olika orter, så ja, det känns lite ensamt. Men framförallt så tror jag att min svacka beror på att jag på somrarna är den mamma som jag vill vara för mina barn. Närvarande, utvilad, rolig. Vi hittar på saker och vi slappar tillsammans allihopa. Men när hösten kör igång, då bor äldsta barnen varannan vecka med sin pappa medan de yngre har fullt upp med sina träningar på fritiden. Och båda barnen har kompisar, vilket förstås är ljuvligt, men de vill ju hellre vara med dem än med mig efter skolan. Nu när jag skriver det här så inser jag ju att jag helt enkelt känner mig extra ensam så här års, men jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det heller. funderar ensamma mamman 41.
Jag tror att det är ganska många som har en sån här tillbaka till jobbesvacka när man kanske har haft en ganska skön sommar och man har haft lite laglöst och man har kunnat gå och lägga sig lite hipp som happ och man har inte haft så mycket krav på sig och kunnat ta de här sovmorgnarna och så ska man in i det här ekorrhjulet igen. Och så kanske det känns lite grått och tråkigt om man är så att ja, nu sitter jag här i kollektivtrafiken igen och varje dag är ganska likadan och ganska odramatisk.
Det är väl den där förutsägbarheten som tar livet av en långsamt, men säkert.
Oj, vilken upplyftande podd.
Ja, nej, men alltså att jag tror att det där, för jag kan känna det där emellan att jag har inga problem med vardag, jag tycker om vardag. Jag tycker om mitt jobb och liksom jag tycker att ändå att det funkar ganska bra så här. Men jag kan liksom uppleva att det här med att jag kan sätta fingret på vilken dag som helst i kalendern och säga att okej, det där är en torsdag, min dag kommer att se ut så, så, så.
Torsdagar är bäst, då har vi podda med Eva.
Då har vi podda, det är bästa där. Men annars liksom så där liksom att det finns inget rum för överraskningar, vilket det kan finnas då man har semester. Att det kan vara så att, men hej, vill ni hänga på dit? Ja, men det gör vi. Och så hamnar man någonstans där man inte skulle hamna annars. Så att kanske det där är en sån där, finns det någon möjlighet kanske att du ensamma mamma skulle kunna ta med dig någonting i det här fina som du upplever på sommaren också in i din vardag? Att om du nu har varannan vecka barn och så här, att vad tycker du om att göra? Eller kanske vara lite spontan eller säga ja då någon frågar.
Och vara lite självisk kanske också sådär att ja, barn, det är gott och väl med sådana, men vad skulle jag ha lust att göra på fritiden?
Ja.
Men jag tror också det är en sak som slog mig här när du sa att du känner dig lite sådär i en svacka. Och det är ju kanske det där med, jag kan också hamna där om jag inte riktigt känner att jag har en riktning och jag inte riktigt känner att jag har någonting att se fram emot. Och jag minns att det där var det värsta till exempel under pandemin. Att plötsligt hade man ingenting att se fram emot. Och jag hade inte insett det förrän allt liksom, kalendern tömdes och allt snörptes. Hur mycket jag har gått och på något sätt, eller hur viktigt det har varit för mig till exempel att ha en resa att se fram emot. Att då ska vi göra det där och det blir fint och jag kan lite planera och jag kan kolla upp att vad ska vi kunna äta. Och sådana här grejer, jaha, då ska vi gå på den där konserten, det blir roligt, ska vi äta någonting på förhand. Det är mycket kring mat märker jag nu. Men allt det där försvann och jag tycker nästan att det var det värsta för mig. Att inte ha någonting som drev mig framåt för att jag kunde längta efter någonting. Man längtar ju bara så lite diffust efter att det skulle vara bra om de skulle bli färdiga med de där vaccinerna så det här skulle ta slut. Men det var inte tillräckligt konkret och det var så osäkert.
Ja. Och där var det också att det var bara som en grå massa plus att åtminstone jag upplevde en sån här rädsla. För då visste vi ju inte riktigt vad det här var. Det var ju ändå ett virus som tog liv av folk.
Ja, och man visste inte slutdatumet. Nej. Jag minns att jag krokade fast mig. Var det nu Trump som så där klok och vis som han ju är på alla sätt och vis sa ju där i ett jättetidigt skede att det här är nog över vid påsken. Och jag var så där att tänk om han har rätt.
Ja, hoppas.
Det är kanske typ 3 påskar senare som det börjar arta sig. Men i alla fall, att jag krokade. Han var den enda som gav ett slutdatum och jag förstod ju att det inte skulle gå på det sättet. Men i alla fall, det gav mig en liten gnutta hopp och så for det.
Ja. Ja, jag kunde igen uppleva pandemin som ganska skön för att jag upplevde den ganska kravlös. Mm. Så att jag tyckte också kanske att det var ganska skönt. Man behövde inte ha några planer. Man kunde bara vara hemma och se på tv.
Det var helt tillåtet. Och man kunde inte missa någonting för ingen gjorde någonting.
Exakt.
Till och med Madonna satt och la ut några grejer på Insta när hon gick omkring i sitt hem och höll på att bli helt tokig. Det var så att, det är du och jag, Madonna och alla andra. Det händer inte så jättemycket.
Madonna bor väl i en sån här mansion med 20 rum så att hon har väl lite mer att gå omkring på än vad gemene vet du, finländare har.
Ja, jag går här från köket i tamburen och så gick jag tillbaka och så hade jag gått runt allt.
Men hör du, jag ska ge ett tips till den här ensamma mamman. Det här är så super cheesy, men jag kom på det nu då vi var inne där i Madonnas mansion. Mm-hmm. Och jag har sett så där på Instagram. Det är lite för smörigt kanske till och med för mig, men jag ska dela med det ändå, för det kanske är någon som det funkar för någon. Det finns nu en sån här liten trend på sociala medier att folk går omkring och funderar på om det kanske är den här dagen som kommer att bli den här bästa dagen i mitt liv, som jag kommer att se tillbaka på att vitsi, det där var nog en kul dag.
Jaha.
Och då börjar man medvetet leta efter orsaker till varför det är så här. Då kan det vara till exempel att du går till jobbet som märker att vad himlen är vacker idag. Vad fint det blev det här. att det händer trevliga saker, att du börjar leta efter orsaker till varför det här kanske kan bli den bästa dagen i ditt liv. Och att det här gör dig automatiskt gladare och att man nästan blir lite beroende av det här. Jag tror det är ju liksom en version av mindfulness. Men att det kanske kan funka i en sån här, att man liksom blir medveten mer om de här bra sakerna som händer i livet hela tiden.
Ja, man blir kanske förväntansfull.
Ja.
Att man påminner sig själv om att inte kanske det här nu alls blir en grå och trist dag. Det kanske händer något som jag inte kan ana överhuvudtaget. Och jag tänker ett tips som jag nu kommer att tänka på, också lite prutthurtigt kanske, ursäkta om det låter så, men det här funkar ganska bra för mig. Att sådana morgnar när man stiger upp och tycker att nej, vad ska det bli av det här? Försöker jag komma på tre saker som jag ser fram emot med den här dagen.
Mm.
Några saker, för det är viktigt det här. Blicka framåt är tydligen min grej. Och då kan det vara så där, nej men ikväll så ska vi ju äta. Vi ska laga pizza, det blir gott. Och så är det ju faktiskt torsdag och det betyder att det kommer ett nytt avsnitt av Real Housewives of Miami. Det ska jag titta på ikväll när alla har lugnat ner sig. Och sen ska jag faktiskt kunna chila in via det där loppiset på vägen hem från jobbet för att kolla om den där ena byttan finns kvar. Liksom.
Ja.
Sån här, det här är sånt som funkar för mig. Men kanske några sådana hållhakar att men det där ska ju faktiskt ändå bli ganska kul.
Ja, det där är jättebra. Jättebra, för att då liksom blir du mer tacksam också och uppmärksam på allt det som ändå finns i ditt liv som är ganska kiva, som du tar för givet. Jättebra.
Små liksom konkreta hållhakar som man kanske skulle kunna. Och ensamma mamman, ja, du kanske har fått lite virriga tips här nu redan, men jag tycker också det som är en bra grej här är att du själv identifierar det här som din årliga efter semestern svacka.
Mm.
Och det kan hända att du inte kan göra så mycket åt den utan att den alltid kommer. Det kanske är ett tecken på att du hade en jättelyckad sommar. Att den där svackan kommer när vardagen kör igång. Men om sen vardagen känns träig och trist och tråkig liksom 11 månader om året. Så då är det ju en annan sak. Då kanske man måste börja fundera på att är det här jobbet nu, borde jag nu se mig om efter något annat? Är det så att jag borde ha ett jobb där jag har kollegor?
Exakt.
Helt enkelt. Att är det här någonting som inte riktigt passar mig? Och att börja se sig om efter annat och göra, börja planera och bädda för att göra förändringar i ditt liv. Och så ska man kanske inte heller vara så rädd för de här svackorna alltså. Att det kanske kommer då när det blir en kontrast och det är ett tecken på att livet går vidare.
Ja, det kanske kan man se dem som en vänlig påminnelse till att kanske lite rensa i sitt liv och se att okej, det här är som i klädskåpet, vet du. Det här blir för smått, det här funkar inte mer, jag blir bara sur av det här. Ah, den här kanske jag borde använda lite ofta, de här glittriga byxorna som jag aldrig ens använder så de inte ska slitas före det där perfekta tillfället kommer som sen aldrig kommer före de är omoderna igen. Säger någon som har kastat bort ganska många glittriga byxor oanvända. Men jag tycker att du ensamma mamma ska försöka nu hitta på någonting. Jag tror också det här som du Eva sa, det här med kollegor. Jag bor ju ensam med mina barn, det har jag gjort i över 10 år. Och för mig så är nog kollegor och det sociala på jobbet helt avgörande för mitt psykiska välbefinnande. Helt avgörande. Så det här med att sitta hemma och jobba på distans, kanske inte någonting för dig. Kanske du också behöver hitta någon som du gör med fast dina barnfria veckodagar. Men du har den här ena kompisen att vi alltid på onsdagar, då går vi dit till lokala pizzerian och äter en pizza och dricker en öl eller en limsa och skvallrar om det senaste. Att det gör vi alltid på onsdagar.
Exakt. Eller så skaffar man sig en hobby. Testar att gå en kurs. Kanske det inte heller är din grej. Men arbetskurser är ju lösningen på allting. Men apropå arbetskurser, jag tror att det här är, det är ju ett fenomen och det är ju något man skämtar om i Svenskfinland också, det här med att när Arbis öppnar anmälningen till keramikkursen så tar platserna slut sådär på en halv sekund.
Ja.
Och jag tror att det här också är lite ett tecken på att vi idag dels vill göra saker med händerna, de som jobbar kanske på kontor eller med datorer eller sådana här ganska abstrakta saker. Man vill göra någonting konkret och man vill skapa. Men jag tror ju att den där samvaron där också, att man går ner i den där keramikstudion och sitter där med likasinnade och pratar lite. Det behöver inte vara nya hjärtevänner, men att man har ett sådant här sammanhang, jag tror det också lockar väldigt mycket. Så fast man lite skämtar ibland om arbetskurser som det är där man ska börja dejta och det är där man ska hitta vänner, men det ligger någonting i det.
Och där finns åtminstone människor som du kanske inte träffa på förut. Jag hörde här en kollega faktiskt berätta när vi talade om arbetskurser att hon hade varit på en sån här keramikkurs och där var ett gäng damer som hade gått på keramikkurs tillsammans sedan 97.
Det är de som tar upp de där platserna.
Det är de som tar upp de där platserna. Nu måste ni ge plats åt lite nya människor.
Ni behöver ju inte gå på kurs mera.
Ni kan ju bara träffas. Ja, men i alla fall att de hade hittat, vet du, att de har delat livet liksom under det keramikkursen. Men kanske ni kan gå på kafé istället, understöda någon lokal företagare och sitta där och så ger ni platser åt de här som aldrig har fått testa på keramik. Får många tips här nu till alla.
Ja, men jag tycker det är ganska
många tips. Ohoj, tanterna på keramikkursen. Sluta genast. Har man gått i 30 år så får man inte gå mera.
Nej. Ja. Mm. Eller så skulle de kunna lägga in lite mera keramikkurser.
Det skulle de kunna göra.
Pop, det också
behovet
är
enormt. Är nu tillbaka till avsnittet. Vi får ännu ett vittnesmål här om svackor.
Prillan 36 har skrivit. Jag har varit med om lite samma sak som kvinnligt asshole, men i mitt fall kom svackan efter att jag hade gjort en förändring i mitt liv. Jag gick upp mycket i vikt när vi fick våra barn och när barnen var några år gamla bestämde jag mig för att ta tag i saken. Jag tränade så mycket jag hann och jag la om min kost helt och hållet och det fungerade faktiskt. Efter att ha hatat min kropp i flera år uppnådde jag målet och kunde ha mina gamla kläder igen. Men jag blev ju inte gladare för det, snarare tvärtom. Inte vet jag vad jag hade förväntat mig riktigt. Kanske att livet skulle bli helt annorlunda sen när jag var smal. Men det blev det ju inte. Och då tog jag faktiskt också ut det på min partner. Som att det var hans fel att jag inte var glad. Som att han borde ha fått mig att känna annorlunda. Min man har alltid varit lite dålig på att ge komplimanger och bekräftelse. Han visar sin uppskattning och kärlek på andra sätt. Så det var ju helt idiotiskt att jag nu förväntade mig att han skulle vråla ut sin beundran varje gång han fick syn på mig. Jag blev till och med sårad när han sa att han tyckte att jag var fin också när jag var större. Nu när jag har gått upp några av kilorna igen så är det ju skönt att veta. Det tog ett tag innan jag kom ur den här svackan. Det som hjälpte var att sluta vara så fixerad vid min vikt och att få in mera tumistid med mannen, skriver Prillan 36.
Jag måste samla mina tankar lite. Det fanns så mycket smart här. För det första, det här just med den här viktfixeringen. Hur vi går genom våra liv och tror att lyckan finns x kilo bort. Vet du, att bara jag går ner det här, bara jag kommer ner i den storleken, då så kommer jag att vara lycklig. Och jag håller helt med dig, Prillan. Jag har varit i alla möjliga storlekar och former också. Inte har det gjort mig något gladare överhuvudtaget. Visst hade det kunnat vara att oj, den här klänningen ser ju bra ut på mig nu. Men man kan köpa andra klänningar här också i andra storlekar som också funkar. Att inte fyller det ju liksom själens hål om du har ett hål i dig.
Nej, och jag måste faktiskt säga att jag har mått sämst när jag har varit lättast.
Ah, ja.
Det var liksom faktiskt, och då var det inte så att jag hade gått ner i vikt för att jag hade varit med om en stor livskris eller någonting sånt här. Men i alla fall, jag hade gått ner ganska mycket i vikt. Och där kom för mig också, precis som Prillan här beskriver, det där besvikelsen att jag har varit allt. Att här står jag ju nu, smal och fabulous i mina skinny jeans, men inte jag är ju speciellt glad.
Mm.
Jo, jag vet, nu sitter alla de där viktigpetrarna och sådär.
Ja, men det är ju nog sådär, man är en börda för samhället och man är ohälsosam och tjock.
För det första, det att man är tjock betyder inte automatiskt att man är ohälsosam. Och det angår inte andra människor vad man väger. Men jag tycker ändå att det här är en viktig sak att komma ihåg. Mm. Att lycka hänger inte ihop med kroppsvolym.
Nej. Sen så tror jag nog att lycka kan hänga ihop med att lyckas med någonting som man inte trodde att man kunde lyckas med.
Nå, det är sant.
Vet du, det här med att man tänker att jag har alltid varit en soffpotatis. Emellan så stöter man ju på det här som är sådär att jag har legat på soffan i 30 år. Men titta på mig, nu kan jag få på länki. Och att man känner sig liksom nöjd med sig själv för att man klarar av någonting. Och att man har satt ett mål för sig och också klarar av att uppnå det. Att det finns ju liksom en tillfredsställelse i det. Förstås.
Absolut, och där kan jag ju ge ett personligt exempel. Det här med att lära sig köra bil.
Mm.
Det var en stor tröskel för mig, för att jag har ju varit den där som inte har haft körkort i princip hela mitt vuxna liv, och jag var ganska rädd för att köra bil. Jag tänkte att det är ju jättehemskt då. Någon byter fil på mig och så ser det bom och bang. Och jag hade liksom varit med i några ganska små sådana här trafikolyckor, men i alla fall så att jag har suttit i fordon och så det har smält till, så jag hade blivit ganska sådär stingslig. Jag var jätterädd för att börja köra bil och kände mig sådär väldigt, nu ska medelålders tant där nu till trafiken här, att nu kommer folk att skratta åt mig. Men det går ju svinbra och idag älskar jag att köra bil, det är jätteroligt. Jag blev ganska bra på det dessutom, och det här är någonting jag bär med mig, att där lyckades jag ju faktiskt.
Ja, och det höjer ens självförtroende och stärker ens självkänsla också, att man lyckas med någonting.
Men jag frågar faktiskt här inför dagens avsnitt på Instagram av mina följare där, att vad brukar de göra när de känner att nu är jag nog i en liten svacka och nu skulle jag behöva pigga upp mig på något sätt. Och det kom in ganska roliga svar där. Till exempel var det en som skrev att nej, men jag städar. Och det låter lite konstigt, men jag tror faktiskt jag gör samma. För om det är kaos inne i huvudet, så känns det som att det blir lite mindre kaos där och det är lite mindre kaos hemma. Att röja upp och sen se ut över ett hyfsat städat vardagsrum, det får mig genast att må lite bättre.
Ja, om inte man orkar liksom megaröja så kan man också bara städa ett hörn. Vet du, plocka av köksbordet och torka av det.
Eller besticklådan. Ta ut besticken, torka och sätt in dem igen. Mm. Och så är det varje gång du öppnar den är du lite sådär...
Det är nästan som att det skulle vara belyst för att det är så fint där.
En liten hallelujah moment varje gång du ska äta yoghurt.
Ja. Ja, men det där är jättebra. Och sådana mikrostädning tycker jag om. Alltså inte att städa mikro. Jag städar faktiskt mikro här idag. Gud vad det blev fred. Det gav mig livskvalitet igen.
Den är nog, ja. Det.
Mm. Just det, men det var inte mycket som behöver explodera där innan. Det blir ganska oaptitligt. Men alltså städa, det tror jag absolut, som du sa, en shitty diskbänk kan lätt korrelera med ens mentala hälsa.
Sen var det någon här som skrev att det som hjälper mig är insikten att det nog kommer att gå om. Det är ju inte januari för evigt till exempel.
Nej,
exakt. Att påminna sig om det är bra.
Det brukar jag också tänka på, alltså då jag hade mindre barn. Då barn utvecklas ju väldigt mycket, att emellan då de har någon jobbig fas. Det var någon förälder till äldre barn som sa det här att allting går över. 2 månader så är det någonting annat. Det kommer någonting annat. Det blir inte utan det, men det kommer att gå över.
Ja, det där var ett mantra som jag hade också när barnen var mindre. Det är en fas.
Det är en fas. Och kanske man behöver tänka det med sig själv också. Att okej, nu är det lite lågvatten här, men nu blir det alltså då tända ljus, promenader och lösgodis fram till oktober. Och så kikar vi sen hur det känns.
Här var en som skrev just, är lite inne på den linjen. Jag eldar i spisen varje kväll och sen om möjligt så bokar jag in någon liten resa att se fram emot. Mm. Klockrent, det skulle jag också kunna göra. Jag lagar mina favoriträtter, jag håller tät kontakt med mina vänner och försöker planera in roligt program. Också bra. Och sen var det ganska många som var inne på det här med att bygga upp sig genom att köpa saker. Mm. Och då var det någon som sa att hon köper läppstift och så köper hon designgrejer på loppis. Och sen var det så köper massvis med biljetter. Flygbiljetter, konsertbiljetter och stand-up-biljetter och vad det nu vill sig. Och det är ju det att då köper man, men man får ju också någonting att se fram emot.
Mm. Absolut. Och som alltid, vi är medvetna om att alla har inte möjlighet att köpa resor och stand-up-biljetter och fara ut och flyga och så här. Och det är förstås det. Men att man kanske kan göra det inom sin egen verklighet och sina egna ramar. Att jag menar, jag kan inte heller bara säga att jag känner mig lite deppig, jag fatt i Milano över helgen. Det finns inte i min värld. Men det kan också vara att men jag känner mig lite deppig. Vad om vi skulle få åka dit ut i skären i helgen? Alltså vet du, dit ut i skärgården. Att vi skulle kunna vara dit och åka lite färja.
Och för mig kan det till och med hjälpa att börja googla flygbiljetter. Ja. Jag behöver inte köpa dem och säga, men jag kan behöva säga att påsken här, att nu ska man ju någonstans kunna fara kanske.
Ja, och inom landet resande så brukar jag ju, har jag ju förespråkat ända sedan hela pandemin och allt det där. Jag reste nästan bara inom landet. Det är också trevligt och det behöver inte heller bli jättedyrt. Kanske du har någon bekant som du kan åka och hälsa på i Tammerfors eller Borgå eller Rovaniemi eller var som helst. Att man tar en tågbiljett och så åker man dit över helgen.
Men har du pengar och tycker att du blir glad av ett nytt läppstift?
Absolut. Jag vet inte hur många läppstift jag har. Inte blir någon gladare av dem, men det är roligt att köpa nu. Jag ser riktigt hur många.
Men det är ganska roligt att titta på dig ibland när du står och gräver efter någonting i fickorna. Så kommer den där läppglansen ut.
Alltså jag ska se riktigt hur många jag har. 1, 2,
jag har någon gång iakttagit det här. När du var så att vänta, jag ska ta fram här mitt passerkort. 5, så kommer det läppglans.
6.
Nej, men ni hör ju.
7. 8. Och det här är alltså en liten väska, den här är som en halva av 4. Ja, 8 stycken läppprodukter finns det här i min väska.
Ja, där har vi identifierat ett
Ett litet läppstiftsproblem. Ja, men det funkar för tillfället och det kan vara liksom att du kan, jag menar, vi brukar säga det där att om man har en dålig dag så blir podden bättre om man har läppstift på sig.
Absolut.
Så det brukar kunna funka, man kan pigga upp sig med lite läppstift. Så det är ett ganska så budgetvänligt tips. Tack för idag, det här var ju roligt. Jag hoppas att du som lyssnar också kanske har fått lite tips och kanske en liten sån här svung i rätt riktning i alla fall. Och jag menar, allting går över. Ibland måste man bara gilla läge och gå där staketet är lägst. Visst det lättar?
Om det inte lättar, då är du inte längre i en svacka. Och då ska du inte se det som något pinsamt eller jobbigt att försöka söka professionell hjälp.
Ja, herregud. Alltså terapi, det borde vi alla gå i alltid nu och då. Och sen, som sagt, med läkare och terapeuter alla, de finns där av en orsak. Det är för att hjälpa dig. Så var inte rädd för att söka hjälp ifall det känns så.